Jag tror att jag ska hämta en stor. Ja, du kan hämta en också. Är det lugnt med er? Känner ni er laddade?
Ja.
Tack. Hörrni, vi ska ju prata lite tillsammans idag om vittnesbörd. Vad tycker du om det ordet, Anneli?
Jag tänker, för det första så känns det helt bekvämt att sitta i en soffa och komma till kyrkan. För det är som att komma hem. Varsågod. Då är det? Det är du, okej. Okay. Jag säger att det känns väldigt skönt att få komma till kyrkan och sitta i den här soffan. För det är som att komma hem. Jag tänker vittnesbörd kan ju låta väldigt dramatiskt och väldigt högtravande. Men det handlar ju om att dela, att berätta om det, den tro vi har och det vi har upplevt med Jesus. Och det kan ju vara... Det behöver inte vara så stort och dramatiskt. Jag tror att vi tänker många gånger i fel termer. Medan Jesus är väldigt närvarande i vårt vardagsliv. Och jag tänker att det finns en risk att vi jämför våra andliga upplevelser. Att det blir någon slags A, B och C-lag. När det faktiskt inte alls är så. Utan Jesus älskar oss alla. Oavsett. Ingen av oss har förtjänat Guds kärlek, utan den är fritt given till alla. Vi pratade om vittnesbörd och om vad Gud gör i vardagen helt enkelt. Och i förra veckan på morgonen innan jag skulle gå på jobbet så var jag bara i bön. Helt odramatiskt hemma. Och det kom upp ett namn på en kvinna. Och det är så lätt att man bara viftar bort. Men så tänkte jag, jag skickar ett sms till henne och bara säger att jag tänker på henne. Så jag gjorde det och direkt så fick jag ett svar. Har du drömt om mig? Och så tänkte jag, nu måste jag ju berätta, det här är en muslimsk kvinna. Nej, så jag har inte drömt om dig, men när jag bad till Jesus och den Gud som jag tror på så kom ditt namn upp. Och då fick jag svar tillbaka, tack snälla. Och jag vet inte var hon befinner sig i livet. Och det var liksom helt odramatiskt. Men hon fick en hälsning. Hon har kommit och pratat med mig efteråt. Så jag tror att det lilla vi gör kan ha en stor betydelse. Men det är inte vi, utan det är ju Gud i oss.
Spännande. Miriam, du har ju rest ganska lång tid idag. Vad tänker du om vittnesbörd om du ser på ditt eget liv och på den arenan som du befinner dig?
I den kontexten jag befinner mig är det ju inte en fråga om religion finns eller om det är relevant, utan vilken Gud som är relevant och vilken Gud som är viktig och vilken man... Och vilken Gud man ska betjäna. Och det som för mig vittnesbörd väldigt mycket, ganska lite av det man säger och väldigt mycket av det man gör och det man är och det man visar. Vi har ju startat upp ett nytt företag. Vi har ju startat upp Hörna. För 5 år sedan lämnade vi ju Sverige, utsända bland annat av er. Starta upp ett företag som när vi sålde det för ett år sedan hade vi 36 heltidsanställda. Och de har nu fortsatt och har nog närmare 50 anställda. Och vi har ju startat ett nytt för att skapa arbetstillfällen för speciellt utsatta kvinnor. Och nu har vi 45 kvinnor som jobbar och ytterligare 20 som håller på att träna upp. Så det är ganska många som vi jobbar med. Och för någon vecka sedan nu var det en kvinna som sa att hon vill bli kristen. Och det hon sa, hon är lågstatus och lågkast och bor fortfarande i ett jordbävningsskjul efter jordbävningen, har fortfarande inte fått något hem och har det väldigt, väldigt, väldigt svårt på olika sätt. Men det hon sa, jag vill bli kristen och jag vill döpa mig för att eran Gud är den enda guden som har brytt sig om mig. Det finns så många gudar men ingen har någonsin brytt sig om mig, men eran Gud visar att jag är viktig.
Starkt. Andreas, du var ute för något superspännande. Nu har micken vandrat här. Något superspännande i veckan. Kan du berätta, vad var det som hände?
Ja, jag har lite stöd där på telefonen så jag inte ska tappa bort mig så här. Om jag kollar ner i ingenting, så ni vet. Eller ja, det är inte så viktigt att veta, men i torsdags i alla fall så hade jag varit här i stan, gått skola. Jag hade filmat med en kompis, vi ska göra en film så. Så skulle jag ta en buss hem till Frösön, Valla. Och ja, jag var nere vid busstorget och bussen kom. Och jag gick på bussen och så ser jag en kille. Eller jag hör honom först. Han går med två stycken Systembolaget kassar. Och det bara klingar liksom av glasflaskor. Och jag ser hur han går i liksom mittgången fram i bussen och sätter sig liksom på andra sidan bredvid mig i bussen. Och han ser väldigt ner ut. Han bara sitter och kollar rakt in i sätet framför. Och jag bara... grejen är att jag känner igen den här killen. För han gick på Vallaskolan några år innan mig. Så när jag gick upp på högstadiet, då var vi där samtidigt liksom. Och jag såg att han blev utsatt för en del saker av klasskompisar. Han blev mobbad och så här, men ingen gjorde riktigt någonting. Och det var väldigt hemskt så liksom. Och jag började ju tänka att någon måste ju göra någonting. Och jag vet ju att Gud älskar honom. Och att hans Gud ser honom och ser det han har gått igenom och så här. Så då började jag tänka bara, ja, men jag kanske ska säga någonting till honom eller snacka med honom. Och jag visste att efter slutstationen i Valla då, Valla centrum, så visste jag att han skulle gå åt samma håll som jag ska gå. Så jag tänkte att jag kanske kan prata med honom då. Och så här, och det blev ju inbördeskrig i mitt huvud liksom, bara, ska jag göra det? Ja, nej, det är läskigt. Nej, det går ju inte. Jo, men jag gör det. Nej, och så här, fram och tillbaka hela tiden. Så vi kom fram till sista hållplatsen då. Och bussen stannar och alla som är på bussen ställer sig upp och går ut. Förutom den här killen, han bara sitter kvar och bara kollar in i sätet framför. Och jag tänker bara, oj, hopp. Ja, det blev ingenting. Han ska kanske åka vidare eller något. Men jag går ändå och kollar bak mot bussen hela tiden. Och till slut så går han av. Och han går med rätt så stora steg och fort framåt. Och tar en väg runt Vallaskolan. Mot liksom ett skogshåll. Och jag tänker bara, oj. Tänk om han är på väg liksom och typ... Alltså, jag tänkte typ bara, tänk om han kommer ta livet av sig eller något sånt där. För han såg så deprimerad ut liksom. Så jag får lägga på en växel och gå lite snabbare då. Och när jag börjar närma mig honom så bara slår hjärtat jättefort liksom. Jag bara, oj, ska jag göra det här verkligen? Men så går jag fram och bara frågar, hur är det liksom? Och han bara blir jätteförvånad. Och ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad han svarade på, hur det var. Jag var så... fattade ingenting liksom. Men så sa jag att jag kände igen honom från skolan. Och att alltså det verkar som att han hade haft en jobbig tid i skolan och sådär. Och han sa att ja, det var väldigt jobbigt. Och så jag sa att jag tror att Gud har sett dig i det här och Gud älskar dig. Och även om det kanske inte känns som att han har varit med, så tror jag ändå att han har funnits där och varit med. Och han sa att han uppskattade medmänskligheten och så här. Så men jag tänkte att vi går väl vidare. Och så vi började snacka lite grann, lite så här vanligt snack. Han gick på Birka folkhögskola. och pluggade där nu. Men sen kände jag bara efter ett tag att jag vill ju få be för honom. Så jag frågade om jag fick be honom och sa att det går jättefort och så här. Så jag fick be för honom. Och han bara, tack så mycket. Jag uppskattar medmänskligheten och så här. Han var väldigt så här, trevlig så. Men sen kom vi till ett ställe där jag ska gå upp till mitt hus ungefär. Men jag tror att han skulle fortsätta liksom. För jag har ingen aning om vart han bor. Jag vet bara att det är åt ett håll liksom. Så tänker jag bara, ska jag säga hej då nu och bara gå hem? Eller så bara går jag där och sen så går jag förbi där jag ska gå upp. Och så bara, ja men då går jag då. Så jag följde med honom och gick med honom hem till hans hus liksom. Och han var ju, jag såg nästan ett leende på han när vi sa hej då. Och han sa, ja men tack för så här. Jag uppskattar att bli sedd eller någonting i den stilen, sa han. Och då kände jag bara, ja, nice. Och så kom jag hem. Och så satt jag mig i soffan och bara, ja, det här var coolt och häftigt och läskigt och allt sånt där. Så gick jag in på Instagram, det är en social media där man kan lägga upp bilder, skriva en liten text så där. Så då kollade jag där och då så kom det upp en bild med ett bibelord på. Där det står, det är från Johannes 13:7. Och då står det, det är Jesus som säger det här. Vad jag gör förstår du inte nu, men senare kommer du fatta det. Och jag fattade inte så mycket just då. Han var rätt så här, visade inte jättemycket. Men jag tror att det här vittnesbördet är inte riktigt slut än, utan det här är typ som en början kanske på någonting. Och jag hoppas på det. Så det var typ det.
Spännande. Men du, Andreas, hur mycket på en skala från 1 till 10 tog det emot liksom att våga eller att ta steget från liksom till att du hade någonting i hjärtat till att agera utifrån det?
Inte vad sa du, hur?
Det var en svår fråga, men på en skala från 1 till 10, hur svårt var det liksom att agera på det du kände?
Det var ju typ så här första gången som jag gjorde någonting sånt här. Och jag har ju ändå som så här känt grejer innan att bara, men jag kanske borde snacka med den här, och så har det inte hänt, så bara, vad dålig är jag typ. Men det var inte extremt svårt. För jag visste ändå någonstans att det värsta som kan hända är ingenting. Och ja, kanske 5. Det var lite så här medel. Men efter så var det riktigt härligt. Och så, om man säger så.
Vad häftigt. På en buss på Frösön någonstans. Anna-Karin, du kan få den här micken. Nu vill jag höra lite. Vad tänker du? Hur tänker du? Vad vill du dela?
Ja, alltså. Nej, men vittnesbörd är fantastiskt att få dela med sig såna här vardagsgrejer om vad Gud gör i våra liv. Det tror jag vi kan bli bättre på. Jag känner mig alltid väldigt uppmuntrad i alla fall när mina vänner eller i församlingen berättar sånt här. Ja, så jag hoppas att det här kan få vara en uppmuntran till er, det som sägs här. Men jag pluggar. Jag bara kör på, eller?
Kör på.
Okej. Jag pluggar på universitetet här uppe i alla fall. Till psykolog. Och jag kan väl nu ändå ganska många år fyllda känna att ja, men man har fått en liten verklighetschock ibland. Vuxit upp i ett tryggt hem och sen så det är först några år senare som man, ja, mycket genom utbildningen förstås, men genom andra vänner också ser den trasighet som finns i det här landet och hur otroligt många människor mår dåligt. Det är väldigt misär och hopplöshet. Och det där, ja, alltså det har verkligen berört mig den sista tiden. Och jag har Men gått runt och grubblat mycket faktiskt. Vad är meningen med allt här? Vad är meningen med livet? Vad är meningen med att det ska finnas mycket lidande? Och jag tror ändå att för mig har det varit viktigt att ställa mig den frågan. Sen kan jag inte kanske alltid säga att jag har ett tydligt svar. Eller att jag någonsin kommer veta exakt vad meningen med allt lidande och ja, meningen med livet är. Men i alla fall, det har väl varit sen i höstas, jag var borta på praktik och kom tillbaka nu. Så det har väl varit en period som jag har funderat och tänkt att ja, nej jag vet inte. Jag vet inte. Men det jag kan göra i alla fall att jag kan ge mitt liv åt Gud. Just överlåtelse. Jag tror att man kanske längtar efter att Gud ska bara säga så här, det här ska du göra, det här vill jag att du ska göra med ditt liv, den här vägen har jag valt åt dig, och ja, jag kan bara överlämna varje dag åt Gud och hoppas att jag är på rätt plats. Så så något väldigt konkret som hände i alla fall, det var att jag började be en riktig så överlåtelsebön på morgonen innan jag gick till skolan för ja, men kanske 2 veckor sedan. För då hade det ändå varit en period när jag kände att jag var inne i rutiner och kanske inte riktigt öppen för Guds ledning. Så. Men så bad jag överlåtelsebön i alla fall varje dag den veckan. Och bara på den veckan så hade jag 4 samtal om tro med mina psykologstudentkompisar. Och det var häftigt för att det kommer upp någon gång emellanåt. Så, men just när jag så här konkret får be om det och får överlåta mig i Guds händer, så kände jag att jag kom till skolan med så helt andra ögon lite grann. Och kunde känna mig öppen för vad Gud ville säga. Ja. Så det var väl det jag hade berättat.
Spännande. Innan Bertil ska få dela så tänker jag på det här Miriam med lidande. Det lär ju du se ganska rejält av, kanske på ett helt annat sätt i Nepalen än vad vi ser här i Sverige. Har du några tankar kring hur man får liksom verka med ett kärlek där?
Ja, alltså jag har tänkt mycket på det här. Jag umgås ju dagligen med människor som har varit med om de mest onämnbara saker. Och vi har ju kvinnor med väldigt olika bakgrund, men den gemensamma nämnaren är att de har svårt. Och de behöver få en möjlighet. Och det är ju möjligheter. Nepal är det fattigaste landet i Asien tillsammans med Afghanistan. Det är 45% i arbetslöshet. Vi har haft 30 000 jordbävningar året efter den stora jordbävningen med alla efterskalv. Det har varit politiskt oroligt, gränserna har varit stängd, det var blockad, så det var nästan så mat och förnödenheter tog slut och definitivt bensin och matlagningsgas. Så jag kan göra en lång lista på utmaningarna att leva och bo i Nepal, och givetvis då kvinnor som till exempel är outbildade, fattiga, lågkast, sjuka, har sjuka familjemedlemmar eller varit utsatta för andra saker, står ju inte högst på i kurs när det gäller att anställa någon. Så det är därför vi anställer dem. Jag har funderat mycket, det är många som frågar oss liksom, har ni terapeuter och så jobba, och jag har förvånats hur långt man kan komma med ett möte med människor. När vi jobbar så i våran form nu av företaget så gör vi så att de stickar. Det är handstickade produkter. Men de stickar hemma. Så de kan ta hand om barn, familjemedlemmar, kanske går i skolan fortfarande och så. Och så kommer de en gång i veckan. Och då träffas vi. Och sen så pratar vi om olika saker, till exempel nutrition eller föräldraskap eller hur man behandlar varandra eller att de är värdefulla. Och de flesta har ju hinduisk bakgrund. Det finns vissa buddhister och så finns det några kristna. Och sen dricker vi te tillsammans och så leker vi någon lek. Och då ska ni tänka, liksom, det här är vuxna kvinnor, men lekarna ska ni tänka mellanstadiet eller lågstadiets barnkalas. Och Jag slutar aldrig förvånas över hur mycket vuxna kvinnor kan skratta åt namnleken. Tidningsleken när man leker namnleken. Och jag ser hur helande det är för många att vara i en gemenskap där man blir sedd. Där någon kommer ihåg. Om man inte kommer så ringer man. Att man får skratta tillsammans och att man får vara tillsammans. Och sen såklart så, det sista delen är ju då att vi delar ut garn, tar in deras produkter, godkänner produkterna. Och det är ju en väldigt sträng bit. Men det var en kvinna som sa, när hennes man sa att hon fick inte komma längre för att hon var tvungen att vara hemma och ta hand om sina två svärmödrar. Eftersom hennes svärfar hade två fruar, så hon skulle ta hand om svärfar och två svärmödrar. Så hon fick inte komma längre och sa, det jag saknar allra mest, det är att det där var enda stället på hela veckan där jag fick skratta. Så lidande, så har jag tänkt mycket. Det handlar, i den kontexten där jag befinner mig, och jag tror att det kan vara applicerbart även i Sverige. Att möta människor handlar verkligen om att finnas där, se, att skratta och en kopp te räcker faktiskt ganska långt. Men att våga finnas kvar. En annan sak som jag tänkt på, nu berättar jag en sak till. Vi var ju där hela jordbävningen, som ni vet. Det var en jordbävning, bla bla bla. Vilket var en fruktansvärt utmanad situation. Och väldigt många västerlänningar lämnade. Och även nepaleser som hade pengar lämnade ju landet. För det var ju, som jag sa, från den stora jordbävningen till ett år senare hade vi 30 000 registrerade jordbävningar. Vilket många då kände vi inte av. Men det är ändå en väldigt, väldigt psykiskt påfrestande situation. Och fysiskt, eftersom det var blockad ovanpå det. Men någonting som vi stannade kvar. Vi kände att vi kunde inte lämna. För vi hade ju anställda att ta hand om. Och vi hade ett, liksom en kontext där vi var för, ja, där vi hade någonting att göra. Och det är det också många som har kommenterat efteråt av våra anställda. Ja, men ni fanns kvar. Och skulle jag översätta det till till vardags, jag har många gånger tänkt att när man ser smärta kan man ibland möta det och göra som ett studiebesök in i människors smärta. Men att våga finnas och att våga dela. I vårat fall handlar det om jordbävningar, om vardag. Men hur det skulle se ut i Sverige. Att våga möta människor i den situation de finns och inte backa när det blir för obekvämt. För det är inte alltid så enkelt.
Mm. Tack. Bertil, nu är det din tur. Kan vi få höra lite om hur Gud har varit liksom märkbar och gjort nedslag i ditt liv?
Ja, man känner sig nästan lite platt när man hör om de enorma upplevelser som Miriam har varit med om. Och det delar jag kanske med andra, för att vi har så olika vardag, så olika vardag. Men jag tänker mig så här också, att för den som inte är med i den här omvälvande vardagen, som är, jag hoppas säga, mera vanlig citat, så är det ju ups and downs också. Det är uppåt och neråt i livet. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Ibland är man på rätt väg, ibland är man på fel väg. Och jag har fått genom tiden, sen jag var yngre och framåt, så har jag levt på olika sätt nära Gud. Men ibland lite för långt ifrån Gud under studentperioden och så. Men när jag har liksom kommit så långt att jag ser att Gud gör faktiskt saker i mitt liv. Även om de inte är så omvälvande och märkvärdiga, så gör han det. Jag kan ju berätta någonting som jag kanske har berättat för någon av er förut. Det var ju under studenttiden när Maharishi var i farten med de här transcendentala meditationerna och allt det. Alla som har följt Beatles vet ju vem han är. Och det, hur de var ute och cyklade där, så att säga. Och det var väl det jag gjorde. För jag har en vän till mig som jag från början betraktade som kristen. Och så leder fortfarande också. Han har gått andra vägar sen. Fick mig att haka på det här. Och jag kände att först fick man liksom intryck. Ja, men det har inte med religion att göra. För det har de plockat bort ungefär. Men så kände jag ju mer jag kom in, nej, det här är inte rätt, det är en annan religion, vad är det här för någonting ungefär? Och så var jag på en träff där, och då kände jag inom mig att nu vart allting bara fel. Och då sa jag till någon som höll i det där att nej, jag kan inte stanna här med, jag måste gå hem. För det är någonting i mig som gör att jag vill inte vara kvar här. Och jag fick förståelse därifrån. Kanske för att det var någon slags andlig öppenhet i alla fall. Ja, men gör det. Gör som du vill. Gå hem om du vill. Och när jag gick ut så försvann allting. Jag kände mig befriad. Och det var väldigt påtagligt. Så det kanske satte sig i mitt liv längre fram, fast jag inte förstod det då. Att Gud är faktiskt närvarande och kan varna när det blir fel. Och sen för några år sedan, 2013 här, då valde jag att sluta på det jobb jag hade haft då i 13 år. Och ta steget ut och helt enkelt var utan jobb. Det var lite lyckat där, jag fick en bra uppsägningstid och allting. Och jag knallade på det var väl nästan 1,5 år till slut utan arbete. Och man var en här, man sökte och man läste i grejer, man kollade jobbannonser, man var med på intervjuer. En gång så var jag på en intervju och föll på målsnöret, kan man säga, nummer 2 av 80 stycken. Jag fick ju inte jobben naturligtvis. Och sådär va, så känner man, vad gjorde jag nu? Gjorde jag rätt eller gjorde jag fel? Men jag visste då när jag slutade att det var någonting inom som sa att men du ska inte vara här längre, du ska någon annanstans. Men jag förstod inte riktigt förrän långt efteråt. För till slut så lossnade det efter 1,5 år. Och idag så har jag alltså ett tills vidare jobb som jag kommer att få ha till dess jag blir pensionär. Och det är ju en lycka utan dess lik. Och idag med backspegeln så ser jag att Gud var med mig hela tiden. Men det såg jag inte då. Så det, tanken med det här är att inge dig som lyssnar också hoppet att fast du inte ser nu att du valde rätt eller valde fel, så kommer det kanske en tid när Gud kommer att hjälpa dig. Och varje gång du liksom lutar dig tillbaka och säger, ja men nu har jag gjort det jag kan, nu är du här som får göra jobbet, då händer det saker. Och det var precis det som hände mig.
Vad spännande att höra på alla era historier. Hörrni, jag kommer från en pingstbakgrund, det kanske en del av er vet. Där det, i alla fall så länge jag har funnits i den kontexten, varit väldigt naturligt att dela vittnesbörd. Det är liksom vittnesbördsmöte på vittnesbördsmöte. Och, hur kan man göra för att liksom i det lilla, i vardagen, hur tänker ni kring det? Att bli duktigare på att dela, till exempel att ja, men i onsdags då tappade jag bort nycklarna och sen bad jag till Gud och så vips så visste jag exakt vart nycklarna var. De här små guldögonblicken, hur kan vi bli duktigare på att förmedla det till varandra och att använda det för att peppa varandra i våran tro? Är det någon som har någon tanke kring det? Anneli kanske?
Nej, men jag tänker väldigt mycket i termen av upprättelse nu. Och häromdagen så var vi i en situation där man ser hur människor kan leva ett destruktiva liv. Och jag tänker att vi är kallade ut i den här världen för att tala om att Jesus har kommit för att frälsa, inte för att döma. Och jag tror att det ligger jättetungt på mitt hjärta nu. Och jag tror att i den här vardagssituationen att möta sig, att Jesus kan förändra din situation där du står. Och jag tror att vi alla har upplevelser och erfarenheter och att vi är frimodiga. Vi har inte så mycket tid på oss att stå tillbaka, utan jag tror att det är en tid, en stark tid av upprättelse, och de människor som lider här ute, de måste få höra att Jesus älskar dem. Jesus vill hjälpa oss. Det spelar ingen roll vilka vi är eller vad vi har med oss, vilken bakgrund. Om vi är vilka vi än är, så finns Gud för oss, och jag tror att det är hög tid att dela vad Gud har gjort i våra liv.
Någon annan som vill säga något på det?
Och jag ler. Ibland tänker jag så här, men vi får inte vara så oroliga för att folk ska tycka att vi är tokiga. Mm. Att liksom bara vara som vi är och vara som vi är med allt det vi har. Och bekymra oss lite mindre om hur folk ska ta emot det. För det har jag ju tänkt många gånger när jag har sagt saker. Så tänker jag, fnissar jag inuti och tänker, jaja, nu är det ytterligare någon som har satt mig på sin tokiga lista. Men då får jag väl vara där då. Mm.
Jag har ett litet exempel på hur det kan ibland bli ganska roligt att man vågar vara frimodig. Jag har en kollega som för ett tag sedan sålde sin bostadsrätt. Och löste sig själv liksom från alla lån, och du vet, det där var en lättnad för henne. Men i det här så visar det sig att den här köparen, i det första köparen gör när han har köpt bostadsrätten, är att börja ifrågasätta, är det här badrummet gjort rätt? Och du vet, han hotar med att dra det här till rätten och advokater. Hej, och det har varit jättekämpigt liksom. Och min kollega har tyckt att det var så tufft. Och jag sätter på henne så här. Så var det för 2 veckor sedan som jag bara, vet du vad? Jag ska be för dig. Jag ska be att liksom Gud motar Olle i grinden, som man säger. Och att det här bara får blåsa över. Att du bara ska kunna släppa det här. Och då säger hon så här. Ja, vet du det? Vet du vad, Lisbeth? Om det blir så, då ska jag bli kristen. Och jag tänkte bara, game on. Ett litet, bara roligt inflik. En annan sak också som jag passar på att berätta nu innan vi ska avrunda. Vi har haft kyrkfika i alla fall en gång nere på Wayne's Coffee här i stan. Och i veckan så var jag in och träffade Linda som äger det stället. Och vi började prata om lite andra grejer och sådär. Och lite idéer som jag går och bär på. Och så säger hon så här, men du, alltså vi måste få någon fortsättning på det här med. Alltså vi måste, kom till oss och ha kyrkfika. För det är som att när ni har varit här, vi har varit där 2 gånger, Gudhjärta Norrland och sen ett kyrkkaffe i december. Då säger hon så här, efter de här 2 gångerna så är det som att någonting har hänt på den här platsen. Och hon är inte troende liksom för vad hon själv säger för 5 öre. Men det finns någonting som hon i alla fall upplever i det här. Och som där hon ändå liksom får vara på något vis ett vittne också om att ja, det kanske finns något mer. Liksom. Och jag blev exceptionellt, ska jag säga, berörd av hennes, av just det hon sa. Att det är någonting som händer när ni är här liksom. Så jag vill också bara kasta ut det som en uppmuntran till. Liksom. Vi spelar stor roll där vi är på våra arbetsplatser. Eller när vi går på H&M och ska shoppa kläder. Eller vart vi än är. Så är vi Kristus doft och Kristus ljus. Jag hakar på.
Vi har mikrofonen med också. Så. Jo, jag tänker på en sak jag pratade med min vän Lasse Gunnevall om här för ett bra tag sedan. Att jag har pratat med många i, ja, jag har varit med i fackliga sammanhang och i andra sammanhang. Och jag pratar med människor som har olika livsuppfattning. Och ett par av dem jag har pratat med har helt, alltså ateister. Men jag har märkt någonting i de här diskussionerna. Att jag hela tiden har mött respekt. Det är ingen som har tyckt att jag har varit tokig, utan jag har mött respekt för min tro. De säger att jag tror inte som du gör, men jag respekterar det du står för. Och det kanske är om man vågar vara ärlig och vågar vara den man är, då är man ett ljus. Så att även om man kanske inte alltid vågar säga saker och sådär, så bara genom att folk vet han tror och han är som han är, om man är ärlig med sig själv, så märks det.
Mm. Yes. Hörrni, tack så hemskt mycket. Är det någon som känner att ni vill avrunda med att be tillsammans? Annars så gör jag det och så avrundar vi lite den här sittningen tillsammans. Tack för att ni har ställt upp och delat vad Gud gör i era liv. Och en utmaning till er samtliga, oss samtliga ska säga, på kyrkfikat sen så kan vi väl passa på vid kaffekoppen att fortsätta på det här spåret. Det är väldigt mycket spännande som kommer upp när man börjar prata om livet. Liksom. Jesus, jag tackar dig för den här stunden och jag tackar dig för allt som mina vänner här har fått dela. Tack för det du gör i våra liv, varje dag i stort och i litet. Ber att vi ska få se ännu tydligare hur du gör avtryck i våran vardag. Att vi skulle få tro mer om dig också. Tro mer om vad du vill göra. Om det handlar om att vi får be fram ett par bortglömda nycklar. Eller att vi får lägga händerna på någon sjuk och se människor bli helade. Vi ber om mer av dig i våra liv. Mer av dig i våran vardag och där vi är. Tack Jesus för att vi alla har en berättelse att berätta. I Jesu namn. Amen.